Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Och ikväll är väldigt kontrollerande. Vi vet vad jag är hela tiden. Om jag inte svarar på sms på 50 minuter så blir jag bestraffad senare. Det har tvingats hela 400 kvinnor och barn att fira jul i skyddat boende.
Jag orkar snart inte mer. Ett slag till så dör alla nu. Jag ber dig sluta slå mig. Och ditt svar är: jag slutar slå dig om du börjar bete dig.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Bakom våldets portar.
Hallå.
Idag ska vi träffa en tjej som heter Mia.
Ja, Mia. Då kan vi börja med, vem är du?
Ja, vem är jag? Jag är 36 år gammal. Snart 37. Trebarnsmamma. Bor i Olofström.
Jobbar.
Ja, jag har precis avslutat ett arbete för att börja jobba med människor igen, som jag har gjort. Jag har jobbat lite inom industri, livsmedelsindustrin, i ett år. Och nu känner jag väl att nu är det väl dags att ut och jobba
med folk igen, med människor.
Med människor och behandling och hjälpa och ja, lite så.
Okej.
Ja. Du var ju en kvinna som själv behövde hjälp en gång i tiden, kan man ju säga.
Mm.
När du levde i en destruktiv, våldsam relation.
Ja.
Och det är det vi ska prata lite grann om idag. Mm. Hur träffades du och den mannen?
Ja, jag har väl alltid varit en människa som har varit ute. Väldigt social och alltid träffat personerna som man har haft förhållande med så personligen.
Mm.
Men sen var det min kusin, för hon tyckte ju liksom att nej, nu ska du inte vara själv. För då blev jag ensamstående med mina två döttrar då. Hon tyckte liksom att nej, men ut på nätet, det blir bra. Det är roligt och bara börja prata lite med andra människor. Och det var det ju. Men det tog väl lite tid innan jag ens satte mig ner för att göra en profil. Och sen gjorde jag den här profilen. Och fick lite kontakt med olika människor. Men ganska så snabbt faktiskt så fick jag ju kontakt med den här mannen då. Och det var ju typ bara honom som jag hade intresse av till slut. Mm. För den lyckades han ju fånga ganska snabbt.
Mm. Hur var första dejten?
Ja, det var väl lite... Ja, vad ska man säga? Vågat. Han bor ju i Stockholm.
Bodde han i Stockholm då också?
Då också.
Mm.
Och där var det ju mer att, men okej, men shoot liksom. Då kör vi en helg då. Mm. Så tog väl någon dag ledigt från jobbet och skulle flyga. Då hade jag aldrig flygit heller. Så det var ju liksom allt på en och samma gång. Och flög upp och mötte han där på flygplatsen. Och det var ju liksom, vi hittade inte varandra först, men så säger han att jag ser dig. Och så vände jag mig om och så står han liksom där. Och det mötet var väl helt magiskt, tyckte jag väl då. Just där och då. Man hade ju alla de här fjärilarna i magen. Och han överdröste mig med komplimanger och dina ögon. Wow, alltså det är som en docka. dricka. Och, alltså man blev sådär generad hela tiden. Och så höll det väl på hela helgen. Och ville gärna visa mig för alla sina vänner. Och man var någon. Mm. Och man var verkligen väldigt mycket någon för någon. Om man säger.
Så du svävade lite på molnen där? Man säga.
Ja, de var ju rosa då.
Mm. Mm. Hur snabbt vände det till de mörka molnen? Eller vad vi ska säga. Hur man ska förklara det. När börjar du känna att det här är inte normalt beteende?
Det är väldigt svårt att sätta fingret på, alltså sådär idag. Man är väl smartare idag och kan väl tänka tillbaka att då märker jag dem väldigt tidigt.
Precis.
Också innan vi ens träffades, bara när vi hade liksom samtalskontakt och så. Det kan jag ju relatera till idag, att wow, oj. Det där var ju inte...
Vad var det för red flags som du kan idag när du tänker tillbaka, som du inte insåg då? Kan du ge ett exempel på det? Svartsjukan. Mm. Redan på nätet liksom.
Ja, att, ja, men varför hörde du inte av dig den kvällen när du skulle hem från din tjejkväll eller... Jag tyckte jag hörde någon annan där och mycket det här.
Och var det då så att du i det läget tänkte att vad gulligt, vad hon bryr sig, att det var lite romantiskt?
Ja, det får jag nog
att
säga.
Att du bortförklarade så liksom?
Lite så, och sen var det väl mer att han hade ju redan väckt så stort intresse hos mig. Så att jag nästan ville överbevisa, jag kände redan där. Blev det egentligen sjukt när jag tänker tillbaka idag. Att redan där började det sjuka.
Ja, att du ursäktade dig, att du fick krypa lite igenom så att så blev han glad igen och så.
Mm. Och där lärde jag väl känna hur jag skulle liksom... Ja, men om jag inte gör så slipper vi den disputen. Eller.
Du började anpassa dig ganska direkt.
Mm. Sorgligt. Mm. Men det förstod man ju inte där och då.
Nej.
Så att det var väl det här uppmärksamheten. Uppmärksamheten jag fick, bekräftelserna, även de dåliga och de bra, var där och då en liksom, han tycker om mig så mycket, det är därför. Och,
Var det någonting han sa kanske också för att förklara eller ursäkta sin egen svartsjuka? Att men det är bara för att jag bryr mig om dig, det är bara för att jag älskar dig och så rädd att förlora dig.
Ja, det var ju mycket sånt. Mm. Alltså, när vi kom steget längre med tiden och så var det ju mycket det.
Mm.
Att du är det bästa som har hänt mig, det är aldrig någon som har varit... Och, i och med att han är utländsk och jag är svensk så kunde han ju... Där höjde han mig också till skyarna att du har lärt dig så mycket med vår kultur och det är så charmigt och det är... Du är intresserad och du vill laga vår mat och du är så duktig på det och...
Mm.
Och så var det väl mycket sådana grejer han kunde ge mig dåligt samvete för sen. I vissa delar svårt att sätta fingrarna på kanske vad. Men många saker.
Mm. Flyttade du upp till honom sen eller flyttade han ner?
Nej, han flyttade ner. Och det var ju med lite så hastigt och lustigt. För då var jag uppe och hälsade på han. Ja, det var sista gången då när vi skulle träffas. Alltså jag åkte upp, tog ledigt från jobbet, skulle träffa han. Sen bråkade han med sin familj och då kände han att nej, men jag flyttar ner. Okej. Alltså man tänker, skojar han nu? För så kunde han ju göra. Han kunde ju liksom leka lite med ens känslor redan där.
Mm.
Men han ägde ju inte så mycket. Han bodde hemma hos sin mamma då.
Mm. Så det var lätt för han att ta sitt pick och packa och flytta ner?
Ja, det var en tv och lite kläder och sen... Hej och hå.
Men han hade inget jobb som höll han fast eller så heller då? Eller?
Jo, han hade jobb. Så där pendlade han lite. Knappt en månad. Han försökte få ihop så han jobbade flera dagar. Och sen så var han hemma i flera dagar. Då åkte han ju ner då till mig. Och under den månaden så kämpade jag febrilt för att hitta ett annat jobb till honom. Och det lyckades jag.
Mm.
Jag jobbade då som personlig assistent och då hittade jag ett annat personlig assistentjobb till honom. Och då hade jag ju sparat skattepengar och lite sånt. Så att där betalade jag ju hans räkningar då.
Mm.
Så att det flöt på.
Så han parasiterade på dig kan man säga ganska tidigt också då?
Ja.
Mm. Ja.
Det ekonomiska våldet.
Ja.
Som man kallar det.
Precis.
Vad var det du förälskade dig? Var det det här att han uppvaktade så himla mycket och höjde till skyarna?
Ja.
Och...
Oh.
Mm.
Det
är lätt att falla för.
Det var helt... Det var så extremt så det var ju folk runt omkring mig som reagerade och tyckte liksom att det här är ju...
Överdrivet.
Det här är ju inte rätt. Liksom. Det är något som står fel. Men en annan, nej men alltså kolla. Mm. Han är så underbar. Och... Ja, nej men det var väl det här att jag var prinsessan. Uppe på pedestalen.
Mm. När började det fysiska våldet mot dig liksom?
Jag blev ju ganska så snabbt gravid med sonen som vi har gemensamt.
Mm.
Redan efter 6 månader eller någonting var absolut inte planerat. Och där, när jag var höggravid med honom, då hade han varit iväg hos någon kompis. Och druckit lite och lite sådär. Och sen när han kom hem så ser jag ju på han att det här är ju inte normalt beteende. Alltså att han, det var liksom, kunde inte fokusera blicken. Och det var som att titta tomt rätt in i ingenting liksom. Gick inte att prata med honom riktigt och han blev aggressiv. Och där puttade han ju på mig flera gånger om. Och blev, det tyckte jag var jätteotäckt. Men... Visst, sen hände det inte så mycket mer där. Och dagen efter så berättar jag för honom. Och där får han ju, åh nej, det minns inte han, säger han.
Mm.
Vilket han säkert inte gjorde. Och där berättade han ju sen att han hade ju tagit tabletter. Och jag kommer inte ihåg idag vad det var för tabletter. Men förmodligen någonting och blandat med alkohol som fick han att...
Så är det lång tid efter den händelsen som han blev fortsatt med det fysiska våldet?
Ja, det gjorde det. För sen föddes ju... vår son. Och det gick några månader och det, han var väldigt med. Han var vaken på nätterna och kunde hjälpa till med att byta blöja. Och hade det här tålamodet, kunde liksom väcka mig på morgonen innan han åkte till jobbet och sagt att han har ätit färdigt. Och han är nybytt och liksom låg där med rena fina kläder bredvid mig. Och då kände man liksom att åh vad skönt. Det är, vi är en familj, vi är verkligen vi.
Precis, han var en bra pappa då liksom.
Ja, och sen har jag ju två döttrar då, sen ett tidigare förhållande. Och där, den relationen var ju jättebra, det var också mycket, de tydde sig till honom och kunde sitta i hans knä och mysa. Och det skulle vara rättvist, alla skulle ha någonting, det skulle, den ena skulle inte bara få, utan skulle den ena få så skulle alla få.
Mm.
Så att, och det, så var det väl egentligen hela tiden, får jag väl säga.
Mm.
Men det gick väl, ja det gick... Några månader, vad jag vet, då åkte vi upp till Stockholm och skulle hälsa på hans familj. Och där uppe så drack han. Och blev, det var inte alltid, men ofta så blev han väldigt aggressiv när han drack. Och då står vi i hans mammas hall. Och där, jag vet inte vad, jag kommer inte ihåg vad detta handlade om. Men där trycker han upp mig mot väggen och tar stryptag på mig.
Mm.
Och detta ser ju min mellersta dotter då. Och... ja, han släpper mig och sen är det inte mer med det och jag går och lägger mig. Och han går väl och lägger sig senare och dagen efter berättar jag också detta.
Mm.
Och då var han ju ångerfull och kunde inte förstå det. Han skämdes, sa han, och han skulle be min dotter om ursäkt. Och det gjorde han och vi pratade om detta och sen tänkte jag, men okej, då händer det inte mer.
Du sa att ni stod i din mamma, eller hans mammas hall. Mm. Var de hemma då när han gjorde detta?
Ja, men de såg ingenting.
Nej.
Utan detta var liksom lite avsides, ja. I skymundan.
Mm. Mm.
Så det var min mellersta dotter som såg detta.
Mm.
Och sen dröjde det. Men det var det här psykiska hela tiden. Trycka ner och trycka på. Och... ja.
När eskalerade det fysiska våldet?
Det måste väl varit när vår son var närmare 1-årsåldern. Där började det mer. Men det här psykiska, att trycka ner svartsjukan, den fanns ju där hela tiden. Mm. Av och till liksom, varför målar du dina naglar? Det är ju en grej som jag har Det sitter igen idag när jag sitter och målar mina naglar. Och så kommer jag på mig själv att men det är ju faktiskt helt okej att måla sina naglar. Ja, men ja. Det är det som kommer tillbaka hela tiden.
Mm.
Och sen kläder. Det sa han inte den dagen kanske. Han kunde säga den annan dag. Varför hade du de kläderna på dig den dagen? Och var det bara för att du ville visa upp dig? Och han kunde köpa klänningar till mig och kläder. Och använde jag det så var det också fel. Så att det var ju ständigt det här. Och läsa av och fråga hela tiden.
Mm. Jag kunde aldrig inte vet vilket ben du ska stå på. Liksom.
Nej, jag kunde aldrig ta ett eget beslut. Utan det var ju hela tiden. Kan jag göra detta? Kan jag ha det? Ja.
Mm.
Och det var ju... Jag kunde ju läsa av honom ganska bra i sista tiden. Och det var ju att... På månaderna till exempel. Han sov ju väldigt länge. Och det skulle han ju göra. Och det ska vara tyst och skönt. Och inget ska störa honom. Och då kan jag sitta och titta på tv och så hör man att han börjar vakna och så tittar man tittar ut mot hallen och så tänker man att ja, säger han god morgon och tittar på mig, då är det en bra dag. Går han bara förbi och rätt in på toaletten, då
blir det inte bra då?
Då vet jag vad jag har att vänta.
Mm. Vad kunde du ha att vänta dig en sån dag?
Irritation, aggressivitet, trycka på allt jag gör att det är fel.
Mm.
Hur äcklig jag är. Svartsjukan. Ja, och passade inte någonting av det. Varken svar eller beteende eller någonting man gjorde, så var det ju det fysiska som slog till. Och det slutade med att jag... När han hade de här dagarna och han gick förbi och inte hälsade eller sa god morgon, så var det den okej. Okay, jag triggar han. Jag bara triggar han till den högsta limit tills jag får en smäll och sen är det över. För då lugnade det ner sig. Då hade han ju fått ur sig detta.
Okay, då fick han utlopp för sina
känslor. Så du skenar på urladdningen lite grann kan man säga.
Ja.
Att slippa gå på äggskal och vänta på att slaget skulle komma.
Mm. Så var det.
Hur var han efter att han hade slått dig?
Det kunde vara olika. Det kunde vara att han var jätteledsen. Men att det återigen alltid föll tillbaka. Men om du inte hade gjort så. Mm. Eller om du inte hade sagt så. Det är du. Förstår inte du att det är du som får mig att göra detta?
Mm.
Snälla. Om du bara hade lyssnat från början. Så hade jag aldrig. Det hade aldrig hänt.
Mm.
Eller så kunde han liksom bara rycka på axlarna. Och tycka liksom att du förtjänade det.
Det var alltid ditt fel liksom.
Alltid mitt fel.
Mm. Du har ju berättat några händelser för oss. Nu när vi har käkat lite middag för att lära känna dig lite.
Mm.
Är det några händelser du skulle vilja berätta lite om? Du berättade om den... Du har pratat lite om dina döttrar då.
Där den, ja, deras värsta minne.
Ja, deras värsta minne. Och det har jag ju fortfarande gåshud när jag tänker på.
Ja, detta var ju... kring jul. Barnen skulle ha julavslutning i kyrkan. Och jag hade varit och köpt kläder till barnen. Och vi sitter hemma i alla fall och förbereder lite. De sitter i bordet i köket. Jag hade satt fram lite fika, lite pepparkakor, lite julmust, lite clementin. Allt det här juliga och spelar lite julmusik. Och de sitter och bygger med plus plus.
Mm.
Och... han är ju inte där, han är hemma men han är inte där med oss. Utan så var, jag vet att det är en irritation som är där, men det kommer jag inte heller ihåg vad detta handlar om. Men påpekar en massa saker, så det blir en dispyt liksom i hallen precis vid köket. Där vi också har ingång till toaletten. Där blir det en dispyt och han skrek och gapar, och då min mellersta dotter som alltid försvarade mig.
Mm.
Kommer fram och sluta, du var inte taskig mot mamma, du får inte skrika på henne. Och där skriker han ju på henne och tar tag i henne. Och det gjorde väl att jag blev dels rädd, men att man kom också till det här försvaret att du rör inte
barnen. Ja, så du blev lite arg också.
Och där blev jag ju fruktansvärt arg, men sen vågar man inte gå steget längre. Så att han gav väl upp där och då och ska gå in till vardagsrummet, medan jag då i all hast är arg, så jag slänger upp toalettdörren så han får den på sig lite sådär baksidan.
Mm.
Och där tvärvände han och kom emot mig och puttade mig så att jag faktiskt lyfte från golvet och rätt in på toaletten där jag hamnade med huvudet på toalettstolen där uppe vid där man spolar. Sen blev det svart.
Mm. Och den där toalettstolen gick i bitar. Så vad det var?
Ovandelen gick helt i bitar. Ja, och till och med började läcka vatten. Och där vaknar jag upp av att han slår mig i ansiktet och gråter i ren panik och säger vakna, vakna, vakna för helvete. Vakna, vakna, vakna. Jag fattar ju ingenting direkt. Men sen hör jag bara hur något bara bankar, bankar, bankar och skriker. Mamma! Mm. Utanför toalettdörren. Och där står ju mina barn som har sett detta. Hur jag bara ramlar ihop och liksom ligger livlös på golvet. Där han bara låser in sig med mig på toaletten. Och de tror att jag är död.
Mm.
Så efter att ha spottat lite blod. Eftersom jag vet inte riktigt var blodet kom ifrån. Om jag har bitit mig i munnen eller vad jag har gjort. Men har lugnat ner mig lite på toa. Så öppnar jag dörren. Och där står ju mina små söta, 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 söta flickor. Helt förtvivlade. Och helt söndergråtna. Och bara... Mamma.
Mm.
Och där säger jag liksom... Men åh, var inte ledsna. Och jag tåkar tårarna. Och så här. Och sen inser jag ju liksom att... Herregud, vad fina ni är. Vem har gjort det så fina?
Mm. För det har du gjort dem i ordning till skolavslutningen. Eller till julavslutningen var det. Mm. Men du mindes inte det.
Men då tittar de på mig och bara... Men mamma, det är ju du.
Mm.
Och det... Kommer jag fortfarande inte ihåg. De var så fina. Med deras kläder och håret och allt. Och jag minns inte att jag har gjort dem i ordning. Och, men samma visa. Vi sätter på skorna. Detta är liksom 20 minuter efter den här händelsen. Så står vi i hallen och ska ta på skorna. Och jag sätter mig ner och tittar på dem och säger till dem att. Det här säger vi inte till någon. Vi måste vara tysta för att. Annars kanske ni inte får bo kvar hos mamma.
Mm.
Och det är väl sånt jag kan ha. Ångest för än idag. Hur brutalt egentligen att man tystar sina barn. Att man ska, jag lär dem ljuga och detta. Men nej, vi åker till kyrkan. Jag sätter mig på kökbänken bredvid min mamma som inte alls vet vad som har hänt. Med världens bula bak i huvudet. Och mina barn har julavslutning med säkert kräken i halsen faktiskt.
Mm.
Och låtsas som ingenting och åker hem.
Mm.
Men dagen efter där så åkte jag faktiskt till läkarstationen och hade fått en ganska allvarlig hjärnskakning.
Mm. Vad sa du till läkarna då? Vad som hade hänt?
Att jag hade halkat i duschen.
Ja.
Mm.
Man blir ju expert på att ljuga när man lever i en sån relation.
Mm.
Det är ju det att det blir ju ens vardag liksom.
Mm.
Och jag kan tänka mig att det var nog inte det enda du behövde ljuga om.
Mm. Nej.
Nej, du levde med honom under 5 års tid var det va?
Mm.
Men det var inte det minnet som du trodde skulle vara det värsta för dina flickor. För du har varit med om en annan händelse också som du trodde att skulle sätta djupa spår. Det var när han hotade med pistol.
Mm.
Kan du ta oss igenom den händelsen?
Ja, han är fenomenal på att hamna bland kriminella människor. Det var mycket droger inblandat. Det var ecstasy, alkohol, benzo, oxycontin, kokain, amfetamin. Ja, you name it. Det enda jag vet att han inte gjorde var väl att röka på. Mm. Vad jag vet.
Ja, annars tror han att han kom över liksom.
Ja. Och det inbillade han ju mig att kokain är jättebra. Du vet ju att jag blir aggressiv när jag dricker alkohol. Och det blir jag ju inte när jag tar kokain med. Du förstår det väl själv, det är så mycket bättre. Och det här trodde jag ju på till slut för att jag såg ju. Jag nästan längtade efter att han skulle ta kokain. För att det var då vi kunde sitta och prata normalt. Och han kunde, ja vad ska man säga, bete sig normalt. Fast det var han ju inte egentligen. Mm. Han var ju hög som ett höghus. Men det var väl då jag kände mig mer trygg och lugn med att okej, han sitter här idag och tar kokain. Och där är han liksom.
Mm.
Han blir inte arg, han blir inte det. Och han gör vad jag vill och ja.
Men han påverkar då när han ruttade med pistolen?
Ja, och detta var ju hans sätt med alla de här, med de här kriminella kontakterna och detta. Att han skulle ju skaffa en pistol. Och det var han väl öppen med också att han skulle göra. Och jag förstod inte grejen. Jag förstod inte varför han skulle ha det. Fick jag nog aldrig riktigt svar på. Men vad har jag att komma med? Vem är jag att yttra mig om det? Och där, mycket riktigt, så fixar han ju så att han får den här pistolen. Och han visar den för mig. Och han... när jag tänker tillbaka idag så tror jag detta var, när han visade detta, det var väl mer att...
Passa dig.
Ja.
Detta har jag. Mm. Så här ser den ut och den är riktig. Och, ja. Jag visste aldrig var han gömde den. Aldrig. För jag ville ju inget annat heller än att bara få väck den där hemifrån. Alltså, han hade den hemma någonstans och jag var ju livrädd att barnen skulle hitta den. Men hur som haver. Jag jobbade väldigt mycket på den tiden med behandlingshem. Låter ju lustigt egentligen. Försöker hjälpa andra när jag själv levde i ren misär. Och kommer hem och är trött. Men då är det fullt pådrag. Det var det väldigt ofta. Fest. Och där ska jag serva alla hans kompisar och vänner. Och jag kan inte gå och lägga mig liksom. Jag har jobbat 17 timmar men du ska inte gå och lägga dig. Det fattar du väl själv. Vem gör det? Det är ingen riktig kvinna som gör det. Och där började väl lite dispyten redan där. Och mina barn visste jag inte var de var. Nej, men de är ute någonstans här. Mil och min son hittar jag med en skitig t-shirt och en blöja. Ute på gården. Och han var 2 år kanske. Och i alla fall när jag hade fått sonen i säng, nattat han. Tjejerna var det fullt pådrag med för de andra som var där, de hade med barn. Så de lekte ju och så här. Men det eskalerade i alla fall och blev en taskig situation. Hetsigt, högljutt, bråkigt. Och där är jag väl lite... Allting går så fort. Men helt plötsligt så står vi liksom där. Där står han i hallen med pistolen i handen och ska skjuta mig. Och där är det ju kaos runt omkring. För hans vänner, alla får ju panik. Och liksom, lugna ner dig nu, lugna ner dig nu, lugna ner dig nu. Jag ska skjuta dig, ditt jävla smuts. Din jävla hora, du är så äcklig. Äcklig. Och då kommer ju barnen ut och ser detta. Jag har lite minnesförlust där också för att man bara står i den här... Det känns som man står i en tunnel och herregud, vad ska jag ta vägen?
Precis.
Så jag minns inte vad mina döttrar gör. Mer än att jag tror de bara står där i ren chock också. Och kanske inte riktigt förstår vad detta handlar om. Och om det är en riktig pistol eller vad det är. Men han ska skjuta mig och jag bara känner liksom, gör det. Gör det.
Mm.
Och sen börjar jag backa bakåt. Ut i köket, jag drar ut lådan. Och så säger, skjut inte du, då hugger jag. Och... i allt det här kaoset, vännerna drar i honom och de drar i mig. Men jag hugger. Men de puttar bort honom. Och jag kan säga att hade de inte gjort det så hade jag huggit.
Mm. Ja, men det är klart. Där var det ju en överlevda situation där det var du och han.
Precis.
Så, ja.
Men de här vännerna, så accepterade de detta? De försökte ju givetvis förmildra situationen just då. Men de gjorde ingen anmälan eller nej. Stod bakom dig i detta eller stod upp för dig och menar på att Mia, häng med oss, vi hjälper dig. Och, eller de var hans.
Låtsades som ingenting senare. Liksom. Eller vad hände efter? Dagarna efter? På kvällen? Senare?
Det var ju vissa liksom som bodde runt omkring där som vi hade bra kontakt med och som vi brukade umgås med. De såg ju. Och de hörde. Och de vågade väl inte lägga sig i riktigt. Men man kunde prata med dem kanske dagen efter. Och då kunde vi sitta tillsammans och prata. Och där var ju han väldigt manipulativ. Ja, nej, men jag vet inte, det blev så fel och jag drack för mycket. Eller, ja, nej, alltså det brukar verkligen inte vara så här. Eller hur, älskling? Och hela tiden, och en annan då, man trodde... Till slut på, även om jag har varit där, jag har varit med om allt, jag har hört allt, sett allt, så trodde jag ändå på allt det han sa.
Mm.
Men nej, de gjorde aldrig någonting. Och de såg mina blåmärken. De hjälpte han att gömma pistolen. Ja. Har inte hört eller sett någonting när vi kom dit fram sen när myndigheterna la sig i. Så att...
Nej, för jag tänkte sen även sen i rättegång och sånt. De steppar aldrig upp och vittnar eller ställer upp.
Nej.
Någonsin.
Nej.
Vad hade du önskat att de hade gjort i den situationen? Jag tänker, hade du önskat att de ringde polisen?
Ja.
Ja.
Att de hade gjort någonting.
Någonting i alla fall, ja.
Sen är ju frågan, den kan jag också ställa mig många gånger. För att det blev ju, socialen blev ju inkopplad. För att det kom anmälningar in att han sålde droger.
Mm, allt annat.
Allt sånt runt omkring och att... Ja, det var bråk i lägenheten. Men du vet, det fanns aldrig några bevis. Och där var han ju väldigt manipulativ också. Till att, ja men det är för att jag är utländsk. Eller det är för att hennes ex-familj tycker inte om mig. Det är svartsjuka.
Mm.
Ja, han drog snyfthistorier och det var både det ena och det andra och... Även där blev ju barnen manipulerade. För de pratade med barnen också.
Mm.
Men det kom aldrig fram någonting.
Så socialen var också inkopplad. Det var inte bara polisiära ärenden med drogmissbruk. Och det där, utan
nej, detta var ju socialen då ju.
Ja. Mm.
Polisen kom aldrig. Jag har fått till mig längre fram. Jag kommer inte riktigt ihåg när detta var. Om detta var att jag fick reda på det via socialen. Att det har kommit in en polis... anmälan. Alltså att någon har ringt och sagt att de misstänker våld i hemmet. Men det kom aldrig någon ut.
Jag tänkte så hade det bara kommit någon just den gången någon ringde.
Om polisen hade kommit i ett av de här tillfällena han slår dig, hade du berättat för polisen då? Hade
jag tror
du
inte
hjälpen?
Nej.
Nej. Nej, för du var inte redo just då kanske.
Nej.
Och då kommer vi in på detta lite. Vad fick dig att lämna?
När blev du redo?
När och kände varför? Du att nu jävlar är det nog?
Det var som jag nämnde för er tidigare. Jag måste faktiskt påpeka det att det är ingen som har ställt den frågan till mig.
Mm.
Utan alla har bara sagt, hur fan kunde du stanna?
Mm.
Varför lämnade du inte? Ja, varför lämnade jag inte? Det är... Den har jag ju gått med i många år faktiskt. Nu är det ju ändå rätt så några år sedan detta var. Men det som fick mig att lämna, det var väl att jag insåg att det är det eller då.
Så det var överlevnadsinstinkten som kickade in till slut. Som vi var att lämna.
För att jag hade ingen telefon. Han tog min telefon. Han tog bilnycklar. Han tog... Allt.
Mm.
Och jag fick aldrig till slut, alltså i slutet fick jag inte ens gå till affären och handla. Jag fick inte lämna hemmet.
Hur gick det till när du lämnade honom?
Sista tiden han tog väldigt mycket droger. Och det var mycket blandat. Så det var aldrig någon en lugn stund överhuvudtaget. Utan detta var extremt obehagligt. Jag vågade knappt, det var nästan så jag låg och nästan kissade ner mig i sängen för att jag vågade inte gå på toa. För så fort han såg mig, eller någonting, så var det hela tiden det, på hans språk. De här fula orden och att jag var hora och att jag var äcklig och att han skäms att jag är mamma till hans barn. Och att han vill inte att vår son ska växa upp med en hora till mamma. Bättre att jag tar livet av dig. Jag tar livet av vår son. Och sen skjuter jag mig själv. Säger han då. Jag kan inte leva med detta. Mycket sånt var det hela den dagen. Mycket innan också. Men extremt denna dagen. Och när han tog min telefon. Så kände jag bara shit. För det var ändå någonting. Så jag kunde liksom tänka på något annat. Jag kunde googla lite på ljud. För jag vill ju aldrig säga någonting till någon. Vem ska jag ringa? Vem ska jag säga? Är jag redo?
Mm.
kan jag säga det? Vad händer då? Hur blir det? Får han spelet? Kommer han skjuta hej vilt? Har han pistolen kvar? Var är den? Alltså den rädslan. Och alla barnen var hemma. Jag lurar in Milo i sovrummet. För att han har varit och påpekat att jag vill knulla. Och jag liksom bara låtsas som att jag inte hör han. Jag ligger och blundar och låtsas som att han... Ja, att han...
Att du inte hör han.
Ja, att jag inte hör han och jag sover och han kan inte nå fram till mig. Och sen hör du vad jag säger, din jävla karpa. Hora.
Mm.
Och så vänder man om och tittar på honom och så säger han, jag vill knulla. Ja, men... Och lite spydig kunde jag bli ibland för att det var mitt sätt att...
Såklart.
Ja.
Stå upp lite för det, hörde jag lite grann.
Så sa jag, men gå och betala en hora då. Varför ska jag göra det när jag har en gratis hemma?
Mm.
Och så tänkte jag lura in Milo, för då kan han inte göra det.
Mm.
Han kan inte bara... Ja.
Du tänker, släng sonen i rummet så kan han inte våldta det i alla fall.
Ja.
Mm.
Men det började han skita i. För då går han och hämtar mina döttrar och ställer dem vid dörröppningen till sovrummet och säger, kolla här tjejer, vilken hora till mamma ni har. Vet ni att hon knullar med allt och alla?
Mm.
Och då tittar min mellersta dotter upp på honom och säger, nej, det gör hon inte. Hon älskar dig.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Hur reagerar han då?
Nej, han avlägsnade och gick in tillbaka till tv-rummet. Och han lämnade faktiskt hemmet 2 gånger den kvällen. Första gången så bara sticker han. Eller jag, båda gångerna. Jag visste ju inte vad han skulle. Då tar han bilen. Den ena bilen. Vi hade 2 bilar. Och där började jag liksom att... vi sticker. Vi drar nu. Vi drar
nu. Det var chans.
Men jag visste ju inte vad han skulle. Skulle han bara ner och köpa snus?
Precis, vi inte hinner.
Hinner jag kanske inte. Tänk om han ser oss på parkeringen. Vad gör han då? Så jag la ner det. Jag vågade inte.
Nej.
Han kommer hem ganska snabbt. Så jag tänker,
vad
skönt att jag inte gjorde någonting.
Mm.
Andra gången när han... Och han fortsätter liksom med det här äckliga beteendet. Han pratar väldigt fult. Jag märker på barnen, de är så oroliga. Sen lämnar han hemmet igen. Där börjar jag springa och packa en väska. Och gömmer den i garderoben. Och jag står i valet och kvalet. Alltså jag kan säga det är som en skräckfilm. Jag känner mig så jagad.
Mm.
Att tänk om han står här utanför. Och då hade han inte någon bil med sig. Så då visste jag inte om han stod och testade mig någonstans. Eller om han... faktiskt hade gått hem till någon som bor där runt omkring.
Mm.
Så jag la ner det då också. Och tänkte att nej. Vad gör jag? Och jag hade ingen telefon. Och jag vågade inte öppna dörren. Och jag vågade ingenting. Så jag låg kvar i sovrummet. Lurade in. Eller vad ska man säga. Barnen i mitt sovrum. Och hämtade böcker. Så vi låg och läste. Sen kom han hem. Och där det blir mer och mer, han har nog hämtat droger för han blir mer och mer väck. Alltså tom i blicken, bryr sig inte om någonting egentligen. Inte om något. Och det blir mer och mer det här verbala hotet att han vill döda oss, han ska döda oss. Sen tystnade en stund och jag tänker liksom, okej, men barnen var hungriga så jag tänkte vi går ut i köket. Och mycket riktigt, jag går förbi, han ser mig och han börjar direkt liksom igen. Och jag blir supernervös för jag tänker, vad ska han göra härnäst? Och jag tror att det är det, den rädslan som jag kände där, att jag kände det att det börjar, nu kontrollen är fullt ut tappad. Alltså det finns ingenting som... Jag kunde inte liksom stå
jag
på...
Du kunde inte hantera, du kunde inte kontrollera
ingenting. Jag nej. Visste inte liksom var någonstans jag hade han. Ingenting. Det fanns ingenting att ta på.
Mm.
Så jag ger dem lite kvällsmat. Och där sätter jag mig i 120 knyck i huvudet. Och tänker mig, hur kommer vi ut härifrån? För jag måste ut.
Mm.
Då slår det mig. Vår tvättmaskin hade gått sönder. Vi kan nerboka tvättid i källaren. Och då säger jag väldigt högt till barnen att ja, när ni har ätit färdigt här barnen så går vi ner i tvättstugan och bokar tvättid. Och Milo, då kan ju du få välja dag och någon av er tjejer här, ni kan välja datum och så här, mm. Ja, du vet, för då hade ju inte vi varit utanför lägenheten på flera dagar ju.
Mm.
Och det ville de. Så sa jag, men vi ska först äta upp. Och så lugnt och sansat och sådär. Sen går vi och bokar tvättid. Hela tiden sa jag detta väldigt högt. Och jag dyker av och adrenalinet pumpar i kroppen. Jag skakar, benen kan knappt bära mig. Och jag visar barnen liksom gå till hallen. Och så säger de, mamma, ska vi ta på skorna? Nej, 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 nej. Vi ska bara ner till tvättstugan.
Ingenting som kunde göra att jag misstänkte något.
Nej. Och då ställer jag mig liksom i hallen och sneglar in i tv-rummet och tittar om han sitter kvar i soffan eller om han är på väg och ska kolla var vi ska gå. Och låtsas som att jag fifflar lite med tvättstugenycklarna och lite så. Och barnen står där med sina stora ögon och bara tittar och jag liksom bara viftar med näven att bara ut liksom. Mm.
Och då står tror du att de fattar då?
Nej.
Nej.
De tittar på mig liksom och jag liksom öppnar dörren. Och jag tittar en sista gång och sneglar. Okej, han sitter kvar i soffan och där bara kutar jag. Trycker ut ungarna från lägenheten, smäller igen dörren. Skriker till mina döttrar, spring upp till grannen. Och min son är ju på väg ner till tvättstugan. Och sen av någon anledning där i all hast med allt adrenalin som pumpade så bara tog jag han i nacken och slängde upp han ut över räckorna och allting i trappen. Jag vet inte var jag fick den kraften ifrån. Men...
Mm.
Och slänger upp han på axeln och springer upp i ren panik. Och det känns som att det tar en evighet innan grannen öppnar dörren.
Mm.
Och de har ju sagt till mig att är det någonting så är det bara att komma. För de visste ju.
Mm.
Men de kunde ju inte göra något mer. Så när de öppnar så bara slänger jag in ungarna i deras lägenhet och bommar igen dörren och låser och även säkerhetslåset, sen sjunker jag ner på golvet och sen aldrig, jag ska aldrig mer tillbaka. Det är över nu.
Ringde de polisen sen eller vad hände sen?
Nej, deras barn lekte ju väldigt bra med mina barn ute på gården och sånt. Så de började leka lite. De satt på kaffe så vi kunde sitta och prata lite. Och de tyckte ju hela tiden, ska du inte ringa någon? Nej, inte nu. Jag måste bara landa lite.
Mm.
Men Mia, du ska inte tillbaka. Men det kände jag väl liksom att nej, det ska jag inte. Men det var ju det här...
Men du drog ändå lite på det liksom för du visste att...
För jag visste inte vem. Vem nej. Ringer jag? Vem? Var börjar jag? Vart ska vi? Vågar vi öppna den här lägenhetsdörren? Eller står han där ute? Så alla ljud så fick jag nästan hjärtinfarkt. Men nu tänker jag, nu kommer han.
Ja, precis.
Men det slutar med att jag stannar där den natten. Så vi får sova. Jag kan säga att jag sov inte alls bra den natten. De hade katter med som gjorde ljud överallt. Och jag trodde ju hela tiden det var han som skulle upp och ja, skjuta oss.
Mm.
Helt enkelt. Men någonstans mellan natten tidig morgon så somnar jag. Och vaknar av att de sitter bredvid mig då. Med en kopp kaffe. Och säger att jag tycker nog du ska ringa någon.
Mm.
Och då bestämmer jag ju mig för att ringa min mamma. Och där har vi ju en historia till varför jag valde att ringa just henne. För det var ju... Hon misstänkte ju väldigt länge hur en annan levde. Och hon försökte ju få en att förstå. Jag lämnade ju han typ 4 gånger tror jag. Men kom tillbaka flera gånger om. Sista jag lämnade ju han i januari, men våren, sen vår och sommar så började jag ju också ta kokain, för han tyckte liksom att testa.
Mm.
Kommer gilla det. Nej, jag vill inte. Vad gör du? Så gnuggade han liksom in i munnen på mig. Och så sa han, ta en lina här med mig nu.
Mm.
Nej, jag vill inte. Du vet vad som hände. Och jag drog linan. Och där var det liksom att okej. Okay. Och där, vi tog ju detta tillsammans.
Mm.
Den perioden där. Men det kom till ett visst slut. Det blev bara, det blev... Vem säger att droger är bra? Man kanske tyckte att han var vettig att prata med och att allting var... Men det var det ju inte. Då skulle man ha sömntabletter för att kunna sova. Det är avtänningen, det är aggressiviteten där. Barnen, allt fallerade. Allt. Och det kände jag väl den sista kvällen. Då flippade han fullständigt och hade han ju tagit något annat också. Tog stryptag på mig, slog sönder halva lägenheten. Barnen var inte där, tack och lov. Och han lämnade hemmet. Och där bestämde jag mig för att jag hittade ingen utväg. För jag ville ju bara ifrån. Men jag kände skammen. Att, vad ska jag säga? Vad ska jag ta vägen? Vad ska jag göra? Och jag kände bara att jag vill försvinna. Och jag kan säga att jag hade inte en tanke på att jag faktiskt hade 3 barn.
Mm.
Utan min enda tanke var att jag lämnar jordelivet.
Mm, det orkar inte med.
För jag hittade ingen utväg liksom. Så det skulle jag göra. Jag slog sönder ett vinglas och tog foten och tänkte jag trycker den i ljumskan så förblade jag fort. Det kommer gå fort. Men där hade jag legat och liksom bara skrikit i ren frustration så grannar och sånt hade hört detta. Som sen kontaktade min mamma, men då var min mamma på väg in på sjukhuset för min mormor höll på att dö. Så min faste fick åka dit och hon försökte få mig därifrån och det fick hon inte. Hon fick inte kontakt med mig, det var helt omöjligt. Så hon ringde till min mamma och säger, alltså det går inte det, jag får inte ut henne härifrån. Ring min lilla syster då. Och det gjorde de och min syster, hon kom. Och där höll hon mig som en bebis i famnen. Tills ambulansen kom. Och där tuppade jag av några gånger för att jag fick inte... Alltså jag syresatte ju inte riktigt som man skulle hyperventilera det. Så att jag svimmar ju av och till. Och där hör jag ju mamma i telefonen med att... Snälla Mia, stanna. Min mamma är på väg att dö. Och du är min dotter. Snälla stanna. Men jag åker i alla fall in till PIVA. I Karlskrona. Och där inne låg jag en vecka och blev sen förflyttad till Karlstad. Och fick ligga där inne. Men där, det är ju med ganska brutalt hur det sköttes. För att där kom han och hälsade på mig.
Mm. Okay.
Så jag efter ett tag så kom jag hem igen. I hans...
Klor igen.
Klor och makt. Men jag tog aldrig en drog till efter det. Och det gjorde han så frustrerad. Och där sa han ju också något som fick mig att känna mig. Det var att fan, du har starkare psyke än vad jag trodde. Och det triggade ju mig. Men när jag hade kommit hem från sjukhuset så kommer mamma hem och hälsar på. Och han hade ju fått mig att liksom ta lite avstånd från allt och alla. Jag hade typ inga vänner.
Isolerat dig från dina nära och kära. Det är klassiskt.
Ja, det borde alltid vara så. För att ingen ska misstänka eller förstå något liksom.
Mm. Och där, då kommer min syster med. Min stora syster som bor i Helsingborg. Och jag tänker, vad gör hon här? Alltså än idag, alltså inte ens då fattar jag riktigt i vilket läge man har varit i. Jag tror inte riktigt jag tog in det. Och då bara omfamnar hon mig och kramar mig och säger, åh, jag älskar dig, och bara gråta. Och, ja. Lite sådär, okej, herregud.
Men överreagera.
Ja, alltså jag kände lite, och då hade han ju sin mamma nere på besök också, så att det, allting blev så konstigt. Men där ska ju mamma krama mig och jag kramar inte tillbaka. Utan jag är ganska kylig. Men hon kramar mig jättehårt. Och hon viskar väldigt, väldigt, väldigt tydligt men tyst i mitt öra. Att jag kommer aldrig, aldrig ge upp. Jag har pratat med alla i hela familjen. Alla vet hur du har det. Ingen dömer dig. Jag har pratat med polis. Med kvinnojour. Och när du är redo att lämna så finns vi alla där. Och du behöver aldrig förklara någonting. Du behöver aldrig säga någonting. Du behöver aldrig förklara någonting. För då står vi alla där med öppna famnar.
Var det det fröet du pratade om innan?
Ja.
Det grudde där i dag, ja.
Och det sa hon. Och du behöver inte ens ringa. Du kan bara skicka ett sms.
Mm.
Och säga nu. Så vet jag.
Mm.
Och iskallt svar fick hon tillbaka. Ja, typ. Sen senare på dagen där så hon ska försöka lura med mig hem då. Det fattade jag inte då. Hon sa jag, min syster, hon brukade alltid, min stora syster då, hade kläder till min son. Så sa hon, jag har massa kläder hemma hos mamma om du, till mig då, om du vill kika på. Ja, och jag följer med. Fanns inga kläder hemma hos mamma. Utan hon sätter en dator framför mig och jag får läsa en text. Om just hur en misshandlare tänker och hur den liksom så här. Och jag läser det faktiskt. Det gör jag. Men jag visar fortfarande iskallt mot henne. Jaha. Men nej, du kan köra hem mig nu för att det var ju inga kläder här. Och hon kör hem mig. Och lever väl bara på hoppet. Och det gick ju 6 månader då.
Och sen kom det samtalet som
hon hade tagit på. Och så valde jag att ringa mamma.
Mm.
Och hon svarar, hon är på jobbet. Och då säger jag bara, undrar om ni skulle kunna hämta mig och barnen idag. Jaha, säger hon. Ja, vi är hos grannen nu. Så om ni hade velat det. Och då säger hon, är det nu, det är nu.
Mm.
Ja, mamma, nu är nu. Sen behövde jag aldrig säga någonting mer.
Jag syns bara att det är jag gråter.
Ja, jag blev med helt så sentimental.
Fint. Vilken fantastisk mamma. Gud. Där är ju bara det. Den berättelsen är ju ett väldigt gott råd.
Ja.
Till anhöriga hur de ska hantera en sån här situation. För just som du säger, att även om folk hade larmat tidigare, polisen hade kommit tidigare, allting, så hade inte du varit redo. Det var en process som behövde gås igenom.
Mm.
Men att hela tiden stå där och finnas där och fånga upp dig när det faller.
Mm. Att inte behöva förklara sig.
Ja. Det pratar jag väldigt. Det har jag påpekat. Jag vet inte hur många gånger till min familj. Att, för jag har ju varit otroligt ledsen för vad de har behövt stå ut med.
Mm.
Och,
mm.
Men de har ju sagt att du behöver inte förklara. Du behöver inte be om ursäkt. Du behöver inte. Det var aldrig ditt fel.
Mm.
Och det är ju väldigt svårt att inse.
Det du säger nu med att det är jobbigt att samarbeta på mat till de anhöriga. Vi hade ju en annan kvinna här som pratade om just det. Vi frågade hur känns det idag? Då sa hon att alltså, det jag har varit utsatt för, det tycker inte hon är det värsta. Fast att hon höll på att dö flera gånger. Utan det värsta är hur hennes föräldrar, syskon, har lidit under den här relationen. Där de har mardrömmar om hur hon blir mördad. Liksom. Där de har stått maktlöst och har ångest och mår dåligt idag på grund av det. Och att hon, det tycker hon är jobbigt. Men det är som att säga, det är när som ska må dåligt, det är ju förövaren. Mm. För det är ju hans fel. 120%. Mm.
Och sen efter du hade kontaktat din mamma, åkte du dit där då? Eller?
Då stannade jag hos grannen tills min styvpappa kom, faktiskt. Och vi hade ju bara pyjamas på oss. Vi hade inga skor, inga jackor, ingenting. Så jag sa, jag måste i alla fall hämta lite kläder. Absolut, sa han. Jag följer med dig. Så vi gick ner där. Där började han ju direkt. Och gapa och skrika på mig. Hög som ett höghus. Till slut så säger min styrpappa till mig att bara var tyst, Mia. Packa det du ska ha. Sen går vi härifrån. Och min styrpappa, han är ingen som yttrar sig speciellt ofta. Men där fick han själv nog. Då sa han bara det att det här är Mias lägenhet. Du har en vecka på dig, sen ska du vara ute. Ja, vem är du att säga att jag ska bla bla. Så att det blev liksom bara, okej, då började jag nästan få panik att vi sticker nu. Nu drar vi, nu har jag packat en liten IKEA-kasse liksom med kläder. Och sen åkte vi, men där levde man ju i ständig stress. För han har ju också ringt hem till min mamma under vårt förhållande och sagt att han ska skjuta mig. Att han ska mörda mig. Att han ska slå in hela huvudet på mig för att hon har en äcklig dotter. Hon är en hora. Och just det här hoten hela tiden. Så att när de jobbade, då, där och då, av någon anledning var min sista arbetsdag. Så då var jag hemma hos henne under dagarna. Och när de hade slutat jobba så kom de och hämtade mig och så åkte jag hem till mamma. Sen gick det väl några dagar eller någonting, så ringde jag till socialen. Och berättade att allt det som har varit, det är sant.
Mm.
Och där blev jag också faktiskt väl bemött.
Vad skönt.
För jag fick kontakt med dem som liksom har varit med under de här anmälningarna. Och detta, så vi bestämde möte. Där jag då också har berättat över telefon att han har slagit vår son också vid vissa tillfällen. Och då har de gjort en anmälan. Så då var jag först hos socialen och pratade med dem. Och innan jag skulle, och sen skulle jag på polisförhör en stund efter. Och så innan jag går till det här polisförhöret så säger de att det blinkar så röd lampa så att vi har kontaktat ett boende. Så att vi har ett boende färdigt för dig och dina barn på ett skyddat boende. Om du är intresserad.
Mm.
Men går du på det här förhöret och sen så talas vi vid med sen. Så det var ju bara det som snurrade egentligen i mitt huvud där innan. Vad menar de nu? Vad händer nu? Vad innebär det? Vart ska vi? Jag var på polisförhöret kanske en timme. Och sen tillbaka till socialkontoret. Och då var det liksom, där skulle jag fatta ett beslut. Så jag satt väl förmodligen i 15 minuter efter att jag hade ställt alla mina frågor. Att vad händer med mig och barnen nu? Vart landar vi? När kommer vi tillbaka? När får vi komma tillbaka? Vad händer med mitt boende? Vad händer med allt?
Ja, precis. Räkningar och...
Ingen som vet. Men det löser sig, säger de. Okej. Och mamma sitter bara liksom och nickar och hoppas på att ta denna chansen. Och så till slut så, ja, vad ska jag göra? Ska jag leva i den här ständiga oron, stressen, att jag bara vill kräkas hela tiden tills att han kanske en vacker dag dyker upp utanför mammas dörr? Nej, jag orkar inte, tänkte jag. Och osäkerheten, vad som ska hända med barnen och allting. Så att nej, jag bestämde mig för det. Och då säger de det att, okej, då åker vi hem till dig nu så får du packa det viktigaste. Sen åker vi. Så jag går ut från lägenheten med 2 packade IKEA-kassar. Bara känner liksom att jag lägger livet i andras händer nu. Så får vi se vad som händer. Och innan jag stänger dörren så vänder jag tillbaka och går in i byrålådan och hämtar Milos pass. För den skrämde mig. Att han kanske, om han hittar oss, så kanske han tar...
Okej, nej, och han sticker.
Mm. För det, hade han också, det har han också hotat med många, många, många gånger.
Mm. Vilket land kom han ifrån?
Han är kurd från Iran. Mm.
Och så bodde du där ett år? Skyddat boende.
Nästan ett år.
Mm. Hur jobbar de där med dina känslor och bearbeta? Fick du ha psykolog? Alltså, eller du var bara isolerad där? Eller hur funkar det på skyddboende?
Jag och min son kom dit först. För att döttrarna de var hos sin pappa. Och det var ju min oro. Liksom, att vem tar detta med mina flickor nu? För jag hade ju ingen telefon. Fick inte ha någon telefon. Mm. Fick inte kontakta någon. Fick inte prata med min egen familj. Fick inte prata med någon. Så jag bara, men alltså, min familj. Nej, det är ett senare. Det får vi prata om sen. Så ingen visste vart jag hamnade. Eller vart vi hamnade.
Nej.
Men vi kom i alla fall till en lägenhet. Min son strejkade med att äta. Ett bra tag där. Så att han åt ju i princip det han ville äta. Han åt ostbåga till frukost, kommer jag ihåg. Jag har aldrig mått så dåligt i hela mitt liv. Men det var det enda han åt. Och det var väl hans sätt kanske, för att han bara var liksom 3 år gammal. Och inte riktigt förstå. Och frågan om när ska vi hem till pappa igen. Och hela den biten och hur man ska liksom bara svara upp på detta. När jag själv inte vet vad som ska hända. Eller vad vi ska bli av. Eller... Men det var på andra våningen i alla fall. Hur som haver. Flickorna kom. Socialen hade redan... De hade hämtat dem och förklarat för dem. Så att de var ju... De hade väl byggt upp det som någon mest spännande grej. Mm. Att vi ska bo någon annanstans nu och allting kommer bli bra. Så de tog det faktiskt väldigt bra, tjejerna. Bättre än vad man kanske hade kunnat
tro. Det kanske till och med tyckte att det var rätt så skönt.
Det tyckte de.
Mm.
Och det... Men det var så obehagligt, för den här tvåan utanför så låg den kulle. Och den kunde jag inte slappna av över, för jag tänkte, tänk om han vet vad vi är. För vill han hitta mig så gör han det.
Mm.
Och då kan han stå där och titta in. Så att det bad jag om en annan lägenhet och det fick jag samma dag. Så jag flyttade upp till högsta våningen.
Mm. Så du kände ändå att du fick bra hjälp av samhället när du väl...
Väldigt bra hjälp. Vi fick trappansamtal. Barnen fick prata, jag fick prata. Tog även kontakt med en psykolog på sjukhuset som låg där också. Psykologen hjälpte väl inte riktigt. Men just själva boendet och detta, det var ju personal som kom och frågade flera gånger om dagen hur vi mådde. Och första månaderna så fick vi inte, jag fick inte lämna. Utan de fick handla, jag fick skriva en handlarlista och jag hade ju fruktansvärt ångest för att jag sa, men herregud, vilka pengar ska jag handla för? Jag får ju inte jobba längre, jag har ingen inkomst. Det där behöver du inte bry dig om, det finns, det löser vi. Det är klart ni ska ha mat. Så att,
man måste tänka på allt det där världsliga, liksom, inte bara tänka på att
överleva just
ja, och vara trygg.
Mm.
Så att det var...
Alltså, försökte han hitta jag någon gång, vet du det?
Ja, han flyttade ju. Första anhalten var till Sölvesborg. Men där bodde han inte länge. Utan han flyttade sen tillbaka till Stockholm.
Mm.
Och där blev jag kontaktad. Detta var ju några månader efter mig då. Efter att jag hade lämnat. Som jag fick till mig att han var nere i Olofström och letade efter oss.
Mm.
Och att han var... fruktansvärt aggressiv och påtänd. och körde bil och han hade någon kompis med sig också. Det var det jag fick till mig.
Hur långt efter du kom till skyddat boende var det rättegång sen?
Det var ju sjukt många polisförhör under den här perioden. Det var faktiskt först då jag fick vissa wake-up call från polisen som sa att men Mia, du vet att du har blivit våldtagen.
Så jag tänkte att du hade förnekat. Ja. Började du inse då?
Men jag bara, nej, men det kan man ju inte bli. Vi är ju ett förhållande. Ja, du precis. Har blivit våldtagen.
Ja.
Han har gjort detta och detta. Och det liksom... Där fick väldigt bra polis, måste jag säga. Jättetrygg i hela den biten. Jag blev bemött väldigt bra. Och hon... Hon hjälpte mig väldigt mycket. Och detta... Hon sa att jag kommer följa detta hela vägen och jag kommer försöka liksom skynda på detta. Och hon kom med information hela tiden när det var någonting. Men det var ju en lång process.
Mm.
Det men gick ju över ett år innan det blev rättegång.
Och han blev dömd sen?
Och sen blev han dömd till ett års fängelse för grov kvinnofridskränkning.
Hur kändes det att träffa han i rätten?
Det var ju 3 dagars förhandling. Långa dagar. Sjukt obehagligt. Fick en ångestattack en av de dagarna där jag höll på att svimma faktiskt. Min advokat, sjukt duktig, pushade mig att det bästa är bara att bara fejsa detta nu.
Mm.
Det är snart över.
Kändes det bra när du dömde? Kändes det som en revansch, en upprättelse?
Nej, egentligen, ja, vad ska man säga? Både och.
Som ett litet plåster på det här stora köttsåret kanske.
Jag gick den rätta vägen.
Ja.
Jag lät han inte liksom komma undan.
Nej.
Nej.
Det är så mycket saker som händer bakom de stängda dörrarna.
Mm.
Som bakom aldrig kan, ja, som aldrig kan bevisas.
Ja.
Men, men det som kan bevisas, om det så bara är så lite, så bara gör det.
Mm. Gud, det har flyttat på bra här. Jag kollade precis på klockan och vi har spelat in ganska länge redan.
Ja.
Men
har vi någon fråga till? Jag har en fråga till i alla fall.
Mm.
Du skulle vilja skriva en bok, har du sagt.
Mm.
Detta, ditt liv med den här mannen och hur du tog dig ur. Vad skulle den boken ha för titel?
Oj.
Jättesvår fråga. Jag kände det själv när du läste den för mig innan, Michelle. Jag bara, åh, shit.
Så långt har jag inte ens tänkt. Men... nej, den där får jag nog faktiskt suga lite på. Men ja, nej, men något...
Vi kan lägga upp den på Instagram och bara en boktips.
Vi längtar till dess.
Ja.
Vad hade du med då?
Vad skulle du vilja säga till en tjejen som är i samma situation idag som du var idag? Där skulle du själv ha fått för råd?
Att du är inte ensam.
Mm.
Man är aldrig ensam.
Nej. Det finns hjälp att få.
Ja.
Mm. Ja, och det här är ju som vi pratade om innan. Det är mycket vanligare än vad man tror.
Mm.
Det är ju en tystnadskultur, en skamkultur.
Mm.
Men när kvinnor börjar berätta så är det fler och fler som kan stämma in att de också har varit utsatta på ett eller annat sätt.
Mm. Och det är aldrig...
aldrig ditt fel.
Aldrig ditt fel.
Nej. Ingenting.
Nej.
Precis. Ja, då kommer jag med en helt annan fråga. Men tror du på kärlek vid första ögonkastet? Det är en liten sån fråga som vi ställer till de kvinnorna som har varit utsatta.
Nej, inte nu längre.
Inte nu. Inte på grund av honom liksom.
Nej.
Nej.
Sista inputen här kanske då. Vem skulle du vilja tacka idag?
Mm. Är det någon som har...
Man får tjäna lite mer tack.
Där ökade pulsen. ja, alltså... Jag vill ju tacka alla som på något ett eller annat sätt som har hjälpt till i hela den här processen. Jag vill tacka till alla mina vittnen som ställde upp och vittna.
Mm.
Jag vill tacka alla vänner som har stöttat och som har trott på mig, både då och nu, och som fortfarande pushar mig och verkligen påminner mig om dagligen att det är inte ditt fel, släpp skammen, gör någonting bra av detta. Jag vill tacka myndigheterna, allt runt omkring, socialen, polisen, hela den biten som faktiskt har brytt sig hela vägen. Det finns delar som man inte riktigt är hundra på med, men jag vill tacka alla dem. Jag vet att jag missar folk, jag missar jättemånga, men framförallt min familj. Som aldrig gav upp. Och som alltid fanns där. Kanske inte jättenärvarande alltid för att jag stötte bort dem.
Men de stod ändå kvar.
De stod i bakgrunden, kvar. De tog ett steg tillbaka, men de gick aldrig därifrån. De lämnade aldrig platsen. Och att tack för att ni tror på mig.
Vi vill tacka dig för att du har berättat din historia. Jättestarkt gjort.
Tack så jättemycket.
Tack så jättemycket för möjligheten att få äntligen bryta tystnaden.
Så längtar vi efter att läsa din bok.
Ja.
Jag går på dina framtida föreläsningar.
Jag är helt sentimental, så då tackar vi för idag.
Med tre företagstjänst, tre växel, kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med tre företag. Välkommen!
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör er redo för sommar. Välkommen till Mio!
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En 12-volt skruvdragare från McTools för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.